Du ringer till din pappas äldreboende igen, men inget svar nu heller. Sist du fick tag i personalen sa de att de svarar i mån av tid så fort de kan. De behöver prioritera att ta hand om de boende nu. 4 äldre har redan dött på boendet. Klockan är 14.00 och du går in på presskonferensen där Anders Tegnell pratar om vikten av att fortsätta med restriktionerna och social distansering. Tanken på att din pappa kanske kommer att dö utan någon nära vid sin sida trycker över bröstet. Din dotter ropar på hjälp där hon sitter framför datorn. Hennes hemundervisning har pågått i 6 veckor nu. Du hinner knappt kolla mejlen mellan varven. Idag är lilla syster hemma också, då hon klagar på ont i halsen. Förra veckan mejlade din chef om läget på företaget och du anstränger dig för att inte tänka på vad en uppsägning eller minskad arbetstid skulle innebära för din ekonomi. Din dotter hostar högt där i soffan och ser på dig med blanka ögon. Och du önskar att det här bara kunde ta slut. Hej och välkomna till Dela känslan-podden avsnitt 48. Det är en podd som görs av Magelungen Utveckling. Det är jag, Marit Sahlström och Åsa Johansson som håller i den. Idag så är vi jätteglada att ha Kata Nylén här som är psykolog, jobbar på Magelungen men är också en av grunderna till klimatpsykologerna. Skulle du vilja säga något kort om vad klimatpsykologerna är?
Ja, klimatpsykologerna är en samling psykologer. Vi är 3 psykologer från början och nu är vi 4 som startade ett nätverk helt enkelt för att sprida information om klimatpsykologi som handlar om hur människan reagerar och agerar i relation till klimatkrisen och alla dess tillhörande kriser. Och det gör vi genom vårt Instagram-konto, vårt Facebook-konto, genom vår hemsida, en bok som vi har skrivit som heter Klimatpsykologi. Föreläsningar, workshops och även så är det väldigt vanligt att vi svarar på journalisters frågor om människans beteende i relation till klimatförändringar.
Just det. Välkommen hit.
Tack.
Välkommen Kata. Jag tänkte fråga dig lite utifrån att vara klimatpsykolog bara först. Vad tänker du kring corona-oron och coronakrisen just nu i en sån här pandemi som vi befinner oss en bit in i?
Ja, det finns ju ganska mycket som man kan relatera till klimatförändringarna egentligen. Det man kan hoppas på är ju att människor kommer liksom i närmare kontakt med känslan av kris i och med corona. Det som blir väldigt tydligt är att vi människor är fantastiskt bra på att anpassa oss och få till beteendeförändring när vi har politiker och beslutsfattare som säger åt oss att vi ska göra den här beteendeförändringen. Det som också blir tydligt är ju att vi lever i ett väldigt icke-resilient, ett väldigt ohållbart samhälle där liksom ett virus kan ställa till det och hota våra vårdsystem, våra jobb och vår hälsa på ett sådant sätt som det gör för tillfället. Så det sätter ju verkligen ljus på att vi behöver jobba för motståndskraft och vi behöver jobba för ett mer hållbart samhälle. Vad det gäller oro så skiljer sig oron för corona från oron för klimatförändringarna på sätt och vis. För att vad det gäller oron för liksom något som ligger i framtiden och som har med verkligen att vår planet är i obalans och att man behöver ställa det här till rätta. Då är det ju verkligen, klimatoro är ju någonting, en signal på att vi ska agera. Vi ska verkligen, det man har sett i forskning kring klimatångest till exempel är ju att barn som agerar tillsammans med andra barn och som känner att de bidrar till samhällsförändring och samhällsnytta genom liksom sitt engagemang. De har högre grad av livskvalitet och de kan verkligen hantera att ha den här oron för klimatet och samtidigt liksom göra någonting åt det. Men vad det gäller oron över corona så är det ju ganska mycket som det finns inte så mycket att lösa för tillfället, utan vi ska bara följa de här riktlinjerna och försöka leva våra liv så gott vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Så där handlar det ju snarare om att inte liksom spä på den här oron och kanske inte lyssna på de signalerna hela tiden, utan ja, göra annat helt enkelt.
Jag blir bara så nyfiken här. Jag ville sticka in med en liten fråga. Det här med att du pratar om, vi lever inte i ett hållbart samhälle. Vilka saker tycker du blir väldigt tydliga inte är hållbara idag?
Ja, det som, om man tänker liksom att vi, vårat, det här tillväxtparadigmet vi har, alltså att vi har en ekonomi som kräver att den bara växer och växer och växer hela tiden. Annars så förlorar samhället både att det är den här ekonomin som gör att vårt samhälle liksom håller med jobb och vårdsystem och hälsosystem och så vidare. Det blir ju tydligt att det till exempel inte är hållbart då, när vi inte kan växa längre. Och det är ju samma problem med klimatförändringarna, att mycket av den tillväxten som vi är beroende av, den är i sin tur väldigt beroende av koldioxidutsläpp och miljöförstörelse och så vidare. Så det är ju en anledning till att det är svårt att bromsa klimatförändringarna, samma ohållbara system. Men sen är det ju också våra beteenden, att vi reser runt till exempel, att vi, vad vi äter och hur vi reser, att det är ju en anledning till den här coronasmittan. Och på samma sätt är ju också vårt sätt att röra oss globalt och vad vi äter och hur vi hanterar naturen en anledning till klimatförändringarna.
Vad tänker du också då för de insatser vi pratar om nu, alltså den krisinsats ska göra, handlar ju mycket om att försöka behålla tillväxten så mycket det går under den här perioden för att sen att den ska återvända. Vad tänker du om de insatserna? Det diskuteras ju inte så mycket om att ställa om samhället utan försöka bevara det samhälle vi har.
Jo, men det finns ju vissa röster i debatten för tillfället som börjar höjas kring att det är en chans för oss, för samhällena, att när vi nu ska återgå eller när vi nu ska bygga upp vårt samhälle igen, så ska vi bygga upp det utifrån ett mer hållbarhetstänk och resilienstänk. Och det hoppas jag verkligen på att man kommer lyssna på mer. Och vi har ju sett några sådana initiativ i New York senast. Där man pratar om att liksom bygga en hållbar ekonomi. Och att rikta de här insatserna snarare mot företag och insatser som är bra för miljön också. I alla fall är mer hållbara.
Jag tänkte, vi lever ju i någon slags ovisshet som du var inne på, att den här krisen skiljer sig jämfört med klimatkrisen då, och hanteringen av det. Vad skulle du säga till oss föräldrar och vi som jobbar med barn och så vidare? Hur kan vi hantera vår egen ovisshet och våra barns ovisshet i det här läget?
Ja, men det är verkligen, det här med ovisshet är ju centralt när vi pratar om oro. För ofta har det att göra med att all typ av oro har att göra med att vi är mer eller mindre bra på att hantera ovisshet och osäkerhet. Man brukar prata om att man kan vara olika tolerant för osäkerhet. Och då vad det gäller bemötande av barn så är det lite olika beroende på vad man har för barn framför sig. Har man ett barn som är väldigt oroat av sig, så behöver det barnet ofta träna på att hantera sin osäkerhet. Alltså höja sin tolerans för osäkerhet. Snarare än att bli lugnad kanske. För att det är lätt att vi som vuxna, vi tenderar väldigt mycket att försöka lugna barn som är oroade och oroliga av sig. Så vi säger till dem att men det där är inget att oroa sig över. Det kommer inte drabba oss. Och, det är snart över och det är inget som är farligt. Så. Och det, om vi gör det för mycket hela tiden, då snarare liksom bekräftar vi barnens oro. För då säger vi till dem, ja, du har en oro och den behöver hela tiden bli försäkrad. Vi liksom tränar dem i att de behöver försäkringar hela tiden. Medan de behöver ju snarare tränas på att inte få de här försäkringarna. Utan att ja, man måste i livet handla ganska mycket om att hantera ovisshet. Och vi vet inte allting och vi kan inte försäkra oss om hur saker och ting kommer bli eller ska bli eller skulle kunna bli. Utan snarare så behöver vi träna oss i att leva i den här ovissheten. Så att det man behöver träna på är att både acceptera att man känner så och tänker så. Det är helt rimligt att känna sig orolig när man inte vet hur framtiden kommer bli. Och att känna de här fysiska känslorna i kroppen som är oro. Det är helt rimligt och det är så liksom människans hjärna gör. Det är så det är att vara människa. Men däremot behöver vi inte se det. Vi behöver inte lyssna på den signalen. För den känslan säger ju åt oss att nu ska vi göra någonting åt det här. Nu måste jag försäkra mig. Jag måste få ännu mer försäkring. Jag måste få ännu mer kontroll. Jag måste få så att ovissheten blir mindre. Men istället behöver vi träna oss på att inte ta de där försäkringarna. Utan snarare liksom ha den här oroskänslan. Men leva livet ändå. Så att inte förstärka det utan liksom släppa taget om de känslorna istället.
Jag funderar på hur det kan bli när det blir lite tvärtom. Att man som vuxen vill berätta för barnet att det här kan vara ett allvarligt stadium. Att vi ska inte leka med döden så att säga. Eller springa in och smitta mormor eller någon faster eller någon granne eller så vidare. Hur kan vi tänka där när barnen inte har förstått allvaret i en sån här pandemi, vad skulle du säga?
Ja, det behöver inte riktigt vara tvärtom. För man kanske inte behöver injicera oro i barnen. För att tänka att det i sin tur kommer leda till de här beteendena man vill se hos barnen. Utan snarare att ta ett ansvar som vuxen för att barnen ska tvätta händerna noga. Undvika att träffa någon när man är förkyld. Inte träffa riskgruppspersoner och så vidare. Det får man ju vara väldigt tydlig som vuxen att det är de här beteendena som krävs av alla oss nu. Och inklusive dig. Men det kan räcka med att beskriva det och säga att ja, just nu så finns det ett virus som gör att människor som redan är på sjukhus eller människor som är äldre kan bli jättedåliga. Och därför så ska vi inte springa in till grannen om vi är förkylda eller träffa farmor eller något sånt. Så att, men däremot liksom att använda då oro som ett knep för att få barnen att ja, skärpa sig i sina, att följa riktlinjerna kan vara en dålig idé tror jag. Utan det, då får man helt enkelt bara ha bättre koll på vad barnen gör och se till att de följer de här riktlinjerna utifrån bara att det är ett beteende som förväntas av barnen från alla vuxna.
Hur kan det vara då att hantera sin egen oro? För det måste ju, det är en stor situation som vi befinner oss i, en speciell situation. Och jag tänker att många vuxna är oroliga och den oron kan vara svår att hantera. Eller man kanske sprider den till barn eller att man har den hos sig så starkt att man inte riktigt fungerar som vanligt och barnen märker det på det sättet. Ja. Vad tänker du om det?
Ja, men jag tycker det jag mött hittills är ju inte bara oro utan det är ju också att man som förälder kanske har hamnat i kris. Så att dels kan det finnas en oro för hur man ska klara sig ekonomiskt om man blivit av med jobbet. Hur man ska klara familjesituationen när man bara bråkar med sin partner hela tiden. Att liksom den här situationen har ju försatt väldigt många familjer i akuta krissituationer. Och där liksom handlar ju oron om hur ska jag få till det här livet så att det liksom i alla fall kan för tillfället bli så bra som möjligt för barnen. Och där är det så att vi ska inte prata med barnen om de här grejerna. Utan man kan beskriva att jag känner, om det beror på hur gamla barnen är. Men är det så att de märker så är det bra att sätta ord på att jag mår inte så bra just nu. För att du vet ju att jag och pappa har blivit av med jobben. Och vi tänker mycket på hur det kommer bli. Men det är inget som du kan göra någonting åt. Och det är inget som ligger på ditt ansvar. Utan man lämnar det där så man kan förklara vad det är som händer. Men sen inte hålla på att prata mer än nödvändigt om det med barnen. Så man liksom skyddar dem lite från informationen. För generellt är det som med oro att det funkar lite som en planta. Eller som ett monster som växer ju mer vi matar, eller den här plantan som växer ju mer vi vattnar det med information och prat om det här som oroar oss. Så även om man liksom är i en väldigt svår livssituation, det är helt verkligen rimliga orostankar man har om framtiden och den här ovissheten som man har hamnat i, så hjälper den inte att prata massor om det här svåra som man är med i. Det kan man behöva göra ibland vid specifika tillfällen. Med lite äldre barn skulle man till exempel kunna ha en specifik tidpunkt och man alltid pratar om det. Men sen släpper man det resten av tiden. Och här har vi som vuxna ett jättestort ansvar att fylla på med massor annat prat till barnen. Och massor andra aktiviteter. Så gör saker som hjälper dig och ditt barn att släppa den här oron. Spela spel eller gå ut och cykla eller springa i skogen tillsammans. Eller prata om något annat, kolla på en tv-serie ihop eller och prata om den istället. Så att det liksom krävs en liten ansträngning här, att man inte pratar om corona hela tiden när det påverkar ens liv så enormt och så kraftfullt. Det är ju en jättesvår utmaning att göra, men det är viktigt att vi för barnens skull och för deras liksom nutida och framtida psykiska hälsa skyddar dem från för mycket av det här vattnandet eller det här matandet till det här monstret som bara växer och växer av prat och information om det där som oroar dig eller dem.
Vad är det som gör att vi, en del av oss, gillar att mata det där det så kallade monstret? Vad är det för funktion? Jag blev nyfiken på det.
Ja, det alltså rent evolutionärt så är det ju väldigt bra för oss att kunna lösa problem. Så våra hjärnor har som funktioner som tillsammans skapar liksom ett system som vi väldigt förenklat kan kalla för problemlösningssystemet. Eller problemlösningshjärnan brukar jag kalla det. Och den här funktionerna eller det här systemet, det liksom behövs ju väldigt ofta när vi, det är jättebra. Vi är superbra på att lösa problem. Kanske när man hamnar i en klurig situation på jobbet, något sånt här. Man ska lösa, hur ska vi lösa det här? Eller ja, man kanske har fått punka på bilen och behöver ta sig hem och då måste man lösa hur ska vi ta oss hem trots att vi har punka nu. Eller vi hamnar i situationer hela tiden där vi behöver vår problemlösningshjärna. Men det som är problemet med den här problemlösningshjärnan, det är att den lurar oss att tro att vi löser ett problem när vi inte har ett problem att lösa. Så att den liksom, den gojsar på där i hjärnan hela tiden när kring saker som faktiskt inte vi kan lösa. Om man tänker som coronasituationen, så är det ingenting vi kan göra. De flesta av oss kan göra någonting åt mer än att bara följa riktlinjerna. Men genom att när vi håller på och pratar om det, vi läser om det, så liksom lurar vi hjärnan att man håller på i samma funktioner. Liksom. Man håller på och löser ett problem fast vi inte löser någonting. Utan vi bara, det cirkulerar i samma funktioner, om ni förstår. Så det är där liksom, vad ska man säga, det blir som en själv, det här med ältande och grubblande är ju samma grej. Att liksom vi tror att vi håller på och liksom kommer någon vart. Men vi bara är i en sån negativ loop som liksom gör att vi dras längre och längre ner i oron.
Är det inte också så att hjärnan agerar på att information är som godis? Alltså att vi vill ha så mycket information som helst. Vilket gör att vi snabbt går in på Aftonbladet, kollar av dagen liksom, över nya nyheterna, Expressen eller vad. Och så blir vi matade och det här liksom, plantan vattnas konstant. Mm. Mm. Så att liksom,
ursäkta. Det är på distans. Distans är bra. Ja. Skosa.
Ja, precis. Att, det är en bra liknelse också. Att det är lite som information blir som kortsiktigt godis. Men långsiktigt så är det inte bra för oss. Men i stunden kanske vi känner att nu har jag gjort någonting åt det här problemet. Jag har läst lite mer om det. Eller jag har, för när vi är i ovisshet och osäkerhet, då vill vi människor agera, vi vill handla, vi vill göra någonting för att liksom lugna oss lite grann. Och då så kan vi göra saker som liksom kortsiktigt gör att det känns som att vi gör någonting åt problemet. Även om vi egentligen inte gör det och även om det långsiktigt kan leda till negativa konsekvenser. Så det är ju samma som till exempel det här med att bunkra toalettpapper. Att vi liksom känner känslan, men nu har jag gjort någonting åt situationen. Jag går ut och liksom bunkrar saker som jag behöver. Och så ser man massa andra människor som köper toalettpapper. Och så tänker man, ja men det borde jag också göra. Nu gör jag som de andra och nu har jag gjort någonting. Men långsiktigt kanske det leder till att det inte räcker till alla för att man har bunkrat för mycket eller så. Så man liksom inte gärna tänker lite kortsiktigare när man är i kris då.
Men pratar vi om kontrollförlust nu?
Ja, precis. Man vill liksom återfå kontrollen eller få lite mer säkerhet eller trygghet i de här osäkra, otrygga, ovissa situationerna som man hamnar i.
Vad är egentligen livsnödvändigt och hälsofrämjande för oss i den här pandemisituationen, skulle du säga, Kata? Vad behöver vi som grupp just nu? Mm. Vad är livsnödvändigt för oss?
Ja, men om vi bara pratar om utifrån det här individuella beteendet som att bunkra till exempel, så är det ju väldigt tydligt att vi människor som lever här i Sverige just nu i alla fall inte är så tränade på att hantera kris, och vi är inte så tränade på att agera tillsammans, utan vi agerar som enskilda individer. Och när vi är i kris så ska vi inte vara själva, och vi klarar oss inte så länge rent beredskapsmässigt heller av att vara själva. Så det verkar vara något som vi verkligen behöver träna på inför kommande kriser. Vi är alla sammanflätade på det här jordklotet och vi behöver agera tillsammans för att klara kriser. Så hade vi varit mer kollektivistiskt tränade, då hade man antagligen snarare börjat söka kontakt med grannar i lokalområdet för att be om hjälp till exempel, eller kolla så att man tillsammans i det lokala området har tillräckligt med resurser, istället för att börja så här, försöka klara sig själv bara. Så jag skulle nog vilja säga att det kanske är lite väl att säga livsnödvändigt, men däremot är det väldigt tydligt att vi behöver bli bättre på att agera tillsammans. Vi människor ska inte vara ensamma i kriser, utan när vi är i svåra situationer så behöver vi ta hjälp av varandra. Både för att klara situationen rent praktiskt, men också psykologiskt. Så att hitta sätt att ta hjälp av varandra och dela med varandra är väldigt centralt. Även om det då kanske inte går på de sätt som vi är vana. Så det här gör ju det extra svårt när vi är i karantänsituation. Och när vi behöver ha den här sociala distansen. Men att hitta andra sätt, att antingen via telefon eller video. Eller liksom med ett bra 2 meters avstånd mellan varandra och utomhus och så. Fortsätta kunna vara tillsammans och hitta sätt att vara tillsammans i den här krisen. Men sen är det nog extra viktigt just när många blir isolerade att ha koll på de här funktionerna som är väldigt nödvändiga för att till exempel undvika depression eller förhöjd ångest, förhöjd oro, som är att ha en fungerande dygnsrytm, som man har samma dygnsrytm som om man går till skolan eller går till jobbet. Att motionera, att äta bra och hälsosamt och regelbundet. Just de här bitarna är viktigare än vad vi tror. Eller vad vi många av oss skulle kunna ana. Att har vi det på plats, så lugnt och metodiskt, se till att man har de här bitarna på plats. Så liksom har det att hålla sig i alla fall. Så kommer det bli lättare att också hantera oroskänslor och ångest och nedstämdhet och så, som ganska automatiskt kommer med en social isolering.
Det är en målgrupp som också Magelungen arbetar med, alltså barn i behov av extra stöd. Där finns ju också en stor oro hos föräldrar som just nu sitter hemma med barn som inte får det stöd som de behöver. Och också en oro för nuvarande situation, men också en oro för längre fram. Hur ska det bli? Och man kanske har beteenden som eskalerar hemma just med att vända på dygnet eller så, när man precis har varit i stort behov av att ha starka rutiner som man inte har svårt att hålla kvar. Du har ju sagt flera råd, tänker jag. Det ena är att liksom behålla maten och sömnen och motionen och så. Men finns det andra tips som du tänker på till just de som befinner sig i den situationen?
Men jag tror att liksom om man ramar in det, om vi ser på situationen liksom genom det här fönstret av hur extraordinärt speciell situation man är i som familj, så kanske man kan sänka ribban lite och sänka kraven lite. Så att se till att försök hålla det här med motion och mat och sömn och så vidare på plats. Men samtidigt också att kanske inte ta de konflikter som du nyligen faktiskt äntligen klarade att ta med ditt barn. Utan att ta bort vissa strider. Att inte sätta de krav på ditt barn som du tycker att ditt barn borde klara i andra situationer. Utan att verkligen vara snäll mot sig själv i sin ambitionsnivå på sitt föräldraskap. Så att ja, du kanske inte är just den här perioden i livet som du ska få ditt barn att börja äta på ett artigt sätt. Eller hänga upp jackan i hallen eller vad det kan vara. Just de här små konflikterna som kan bli så oerhört många när man lever i de här situationerna. Också när man har svårt med ilskekontroll och impulskontroll och så. Förståelse för sammanhang och så. Så det är en väldigt utmanande situation för de familjer vi möter genom Magelungen. Och där behöver vi hjälpa de här familjerna och hjälpas åt tillsammans att sänka kraven. Men också se till att ta hand om sig själv, kanske jag skulle vilja råda. Att ha så tydliga scheman och försöka bibehålla så mycket som möjligt av de rutiner som skolan kan ge. Även om man liksom hamnar hemma. Men även då boka in i de här rutinerna när man själv ska ha återhämtning. Och då kan det vara så att det kanske är mer värt att låta barnet ha mer skärmtid. För att man själv ska få vila och kunna vara en bra förälder då. När den här skärmtiden är slut till exempel. Så att tala om för sig själv. Du är i en väldigt svår och utmanande situation. Det är inte nu du ska ta de där stora striderna. Det är inte nu ditt barn ska lära sig det som är det absolut svåraste. Utan det får vi ta senare. Och nu behöver du också ha kraft för att klara det här. Och det som nu ger dig kraft ska du försöka. Det är ett bra föräldraskap att försöka ge sig själv det. Oavsett om det är att ta en paus och ligga och scrolla på telefonen. Eller ta en promenad. Eller prata med en kompis i telefon ett tag.
För någonting som det också kan vara lätt att oroa sig över, det är att gå väldigt långt fram i tanken. Att man tänker att då kommer mitt barn aldrig, nu är vi hemma och nu hade vi precis kommit tillbaka till skolan till exempel. Och nu kommer den aldrig mer komma tillbaka till skolan eller kommer aldrig kunna studera ikapp det den missar för att jag inte kan stötta så som en lärare och så vidare. Att, att oro lätt snabbt hoppar fram i tiden. Är det något tanketips du har runt det?
Jo, men ett tanketips skulle kunna vara, det finns ett litet knep som vi kallar för 2-minutersregeln. Och det har lite med den här problemlösningshjärnan att göra som vi pratade om tidigare. Då gör man så att man ställer klockan på 2 minuter eller timern på 2 minuter. Och så säger man att nu ska jag tänka på det här problemet, ja. Framtiden då med barnet i de här 2 minuterna tills klockan ringer. Och sen när klockan ringer då ställer man sig frågan. Har jag löst något problem? Har jag kommit vidare med det här problemet till någon lösning? Har jag kommit på någonting nytt som gör att jag liksom, ja, det sker en utveckling här? Eller mår jag bättre nu när jag har fått tänka på det här? Och är det så att det är nej på de här frågorna. Då så kan man på ett väldigt lugnt sätt säga till sig själv att det var nej på frågorna och därför så behöver jag släppa den här tanken nu. Och så behöver man träna på att göra det här ofta och träna på att släppa taget om de här tankarna när de inte hjälper en. Och att just inse det där att det är ens problemlösningshjärna som håller på och att vi behöver vi kommer inte vidare av att tänka på det. Utan snarare så behöver vi, när vi säger att jag kommer inte vidare, jag löser inget problem, utan jag ältar nu. Eller jag oroar mig för något som jag inte har kontroll på. Så behöver jag släppa taget om det. Så det är det vi gör med oron. Är det så att man kommer, om vi har liksom andra typer av problem som faktiskt vi ska lösa. Att vi har ett rejält problem som vi behöver lösa. Ja, då är det en annan metod. Då kommer vi fram till här är ett problem vi behöver lösa. Och då så ska man följa tydliga problemlösningssteg. Där man helt enkelt definierar problemet. Kommer fram till lite olika lösningar. Och så systematiskt provar de här lösningarna. Och sen utvärderar hur blev de här lösningarna. Så det liksom finns de två sätten att hantera problem. Men är det problem som då kanske snarare handlar om. Åh, nu kommer mitt barn aldrig komma tillbaka till skolan. Fast vi inte har en aning om det. Och det finns inget vi kan göra åt det. För nu har barnet blivit hemma på grund av förkylning eller något sånt. Eller för till och med om man har gymnasieelever då som är helt hemma. Att om det inte finns någonting, ett problem som vi kan göra någonting åt för tillfället. Då behöver vi snarare lära oss att släppa taget om tankarna. Är det ett problem vi kan göra någonting åt? Då behöver vi systematiskt jobba med det utan problemlösningssteg. Inte bara tänka på det. För då löser vi inte problem.
Jag känner ju igen det just att jag ibland tänker att när jag reagerar starkt på någon situation kanske och då oro ligger under så är det just den här hoppandet i tiden. Att jag har tänkt så här, om jag inte tar tag i det här nu eller om inte det här ändrar sig så kommer det här att hända om 2 veckor, 4 år eller någonting. Mm. Och kanske situationen i sig i stunden inte alltid är så krävande eller så att min reaktion står inte i proportion till händelsen i sig. Så det kan jag verkligen känna väl igen mig. Men tack Kata för att du kom hit och pratade. Det har varit väldigt intressant med många tips och tankar just i den här speciella och konstiga tiden som vi lever i just nu.
Som sagt så är det en speciell tid och det handlar om att vara snäll mot sig själv och varandra under den här perioden i livet. Snarare än att börja sätta massa krav på sig själv under den här perioden i livet.
Tack.
Bra ord. Tack så mycket.
Tack så mycket för att ni har lyssnat idag på Dela känslan-podden. Och som vanligt kan ni höra av er till oss på Facebook eller Insta om ni har tips på ämnen eller tips på personer som ni gärna vill höra i podden. Vi tackar Lars Bygdén som har gjort vår fantastiska jingle från sin fina platta Family Feelings. Ha det så bra.
Ha det så bra.